Herre, tack för ditt ord. Tack för att du har talat genom historien. Och att vi får läsa om vad du har sagt och vad du har gjort. Och vi får ta lärdom av det. Tack Herre för att du talar till oss än idag genom dessa urgamla texter. Herre, gör våra hjärtan öppna att ta emot det som du vill säga till oss idag. Amen. Ja, jag har ju fastnat för detta med vatten. Det har liksom, jag ser vatten överallt, jag tänker mycket på vatten nu. Så därför blir det också predikotexter som handlar om vatten. Här ser ni mitt glas. Är det halvfullt? Eller är det halvtomt? Kanske känner ni igen det här uttrycket. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Jag tycker att det som är fint med det uttrycket, det är att verkligheten har ju inte ändrats. Det är inte så att glaset blir mer fullt eller mindre fullt. Det är lika mycket vatten eller lika lite vatten i glaset. Men det handlar om betraktarens perspektiv. Vad är det jag ser när jag tittar på mitt glas? Ser det halvfullt ut eller halvtomt ut? Förra veckan så såg vi på Hagar som mötte Herren vid en brunn. Och det här mötet, det gav henne ett nytt perspektiv. Och hon gav Gud också ett nytt namn. Du är den guden som ser mig. För när hon var totalt osedd utav andra så var det så att Gud såg henne. Han hörde hennes rop, han mötte henne och bjöd in henne till ett samtal. Hagar, hur är det fatt? Och Gud visade att han hade en stor omsorg om henne och hennes behov. Idag kommer vi att se på en annan text som också den relaterar till vatten. Som också genererar i ett gudsmöte och ett gudsnamn. Vi ska se vad den har att lära oss. Och i jämförelse med den här texten som vi läser så skulle jag säga att vi lever ett galet bra lyxliv. Men trots det så finns det väldigt mycket igenkänning och väldigt mycket att lära oss ifrån den här texten. Vi kommer att läsa från Andra Mosebok kapitel 15 vers 22. Och vi tar oss tillbaka 3400 år bak i tiden. Och möter Abrahams ättlingar. Det är Israels folk som precis har räddats från slaveriet i Egypten. Det är liksom någonting som de bara kunnat drömma om har hänt. De har levt under förtryck och svårigheter. Men Gud har räddat dem. De går därifrån med massor av ägodelar. Mat, förnödenheter, boskap. De tågar liksom segrande ut ur Egypten. Och det skulle kunna se ut som att här är det ett folk som har gjort ett slavuppror. Och de har tagit till vapen och krigat sig blodiga. Och liksom, så tågar de därifrån med segerbyte. Men i själva verket så har de inte lyft ett enda finger. De har inte höjt ett enda vapen för detta, utan det är Gud som har ingripit. Gud har stridit för dem och Gud har på ett mirakulöst sätt befriat dem ifrån slaveriet. Han har visat att han är stor. Han går att lita på. Och med den här erfarenheten i ryggen så kan man förstå att det var kanske inte så lätt för dem att tänka sig att nu skulle de då gå in och möta prövningar och svårigheter och kriser. Men de gör det ganska så omgående. För väldigt snart så tog vattnet som de hade fått med sig från Egypten slut. Och frågan var ju då hur de här 600 000 män som de då var tillsammans med sina kvinnor och barn och dessutom boskap skulle klara sig i ökenområden under sin vandring. Vad skulle de äta? Vad skulle de dricka? Och när vi läser den här texten så möter vi de tre dagsvandringar in på sin resa. Andra Mosebok kapitel 15 och vers 22. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet och de drog ut i öknen Shur. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sen kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren. Och Herren visade honom ett visst slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Han sa, om du hör Herren, din Guds röst, och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, för jag är Herren, din läkare. Sen kom de till Elim, där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmer, och de slog läger där vid vattnet. Så i den här vandringen, 3 dagar in, har de inte hittat vatten. Till slut ser de vatten. Men när de smakar på det så är vattnet bittert. Och folket kommer in i en kris. De börjar klaga på Mose. Och anklaga honom. Hur ska vi lösa detta? Vad ska vi dricka? Och egentligen, så när man läser vidare om ökenvandringen så ser man att klagandet på Mose var också ett uttryck på förklagande och missnöje med Gud. Och en brist på tillit till Herren. Så det var inte bara Mose de klagade på, utan de klagade på Gud. Och den här attityden, den blev väldigt karaktäristisk för det här folket. Under hela deras ökenvandring. Vart de än kom, vilka motgångar och svårigheter de än stötte på, så satte de igång och började att anklaga, kräva, knota och liksom dra Gud inför rätta. Det är som att de har glömt att Gud går ju med dem. Och glömt vilken Gud de har, att de har en Gud som faktiskt räddar dem och förser och vill ta hand om dem. Och attityden, den verkar bottna på något sätt i en slags uppfattning av att de har rätt att kräva en viss sorts behandling av Gud. Som att det är de som ska ställa villkoren här och Gud ska bara följa. Och det här folket ser vi, de stänger sina hjärtan för Gud gång på gång på gång. Det här var inte första gången som de klagade och första gången som Gud gav dem vatten. Bara några texter senare i kapitel 17 så har vi en känd text där Gud ger vatten ur en klippa. Från liksom ett berg där det inte ens finns, man ser inget vatten, så slår Mose på klippan och Gud får den här klippan att öppna sig och det bara forsar fram vatten. Så alla dessa 600 000, inklusive kvinnor, barn och boskap, får vatten att dricka. Så Gud visar, trots deras attityd, Och trots att deras tro inte höll måttet så visar Gud att han är med. Och han förser dem gång på gång under hela deras långa vandring. Det här folket fick vad de inte förtjänade. Vilken nåd! Och i den här texten då, efter Mara, så förde Gud dem till den här platsen som hette Elim. Och så står det att där fanns det 12 källor och 70 palmer. Och jag kan tycka det är lite märkligt det här med varför ska man nämna att det finns, varför ska man nämna antalet palmer och att det finns 12 källor. Jo, men då är det ju så här för Israels folk att man satt ett stort värde på siffror och talsymbolik. Och att det då finns 12 källor, det är ju intressant med tanke på att Israels folk, Guds folket, var 12 stammar. Så det uttrycker att här fanns det en källa för varje stam. Och talet 7, det står för fullständighet, fullkomlighet. Och dessutom är det då här gångrat med 10. Så att det är inte en slump att man nämner att det fanns 70 palmer där. Utan Gud visade både konkret men också symboliskt att han är stor och han är mäktig nog att sörja för hela detta stora folks behov. Och han säger också att han är läkaren. Han är den som kan bota och hela det som är skadat. Men han är också den som upprätthåller livet och som förser. När Paulus ska summera ökenvandringen, den pågick ju i 40 år. Då säger han så här. Israeliter, och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem. Vilken omsorg Gud hade om detta folk. Okej, vad kan vi då lära oss utav det här och de här texterna? Jag tänker att vi kan lära oss 3 saker bland annat då, och jag kommer ta fram de här. Första lärdomen, det är att vi kan inte kräva någonting utav Gud. Det är ju faktiskt så rent krasst att Gud måste inte rädda det här folket. Han måste inte förse. Inför Gud har jag ingenting att kräva av honom. Människan står under Gud och inte tvärtom. Och det blir tydligt i texten när Gud börjar tala till folket. Då är det ju han som dikterar villkoren. Det är inte folket som dikterar villkoren. Han säger, om ni lyssnar på mina befallningar, då ska jag. Så vi behöver lära oss att komma till Gud med en viss ödmjukhet. Jag kan inte dra Gud inför rätta. Människan står under Gud. Och jag har inte heller förtjänat att få leva. Det är bara en nåd att jag ens lever. Och har ett liv. Det har Gud gett mig som en gåva. Det är ingenting jag förtjänat. Det är nåd att jag har tillgång till vatten. Så att jag kan fortsätta att leva. Det är en nåd att jag har det så bra som jag har det. Den andra lärdomen som vi kan ta från texten, det är att vi ändå kan och får ropa till honom När jag läser om de här knotande texterna i ökenvandringen så är det lätt att tänka att vi får inte klaga, och så lägger man bara locket på och försöker sätta på en glad min och säga jo men allting är bra och så. Men Gud kallar sig ju ändå för den stora läkaren, och jag tänker så här att när jag är sjuk så går jag ju till läkaren och ber om hjälp. Och är Gud då läkaren så måste vi kunna också komma till honom med det som inte är bra, det som är skadat och sjukt, och få be om hjälp. Så Mose i den här texten, han är den som gör det rätta när han ropar till Herren. Så får man inte klaga över livet? Jo, man får. Och då är det viktigt att se att ja, men det är en skillnad mellan att uttrycka att livet är tufft inför Gud och att anklaga honom för det. Filipperbrevet 4:6-7 säger så här: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag kan få lägga fram alla mina önskningar inför den guden som ändå ser och vet allt jag bär på och allting som jag tänker. Gud är fortfarande den guden som visade sig för Hagar, som vi läste om förra veckan, och som frågade henne: Hagar, hur är det fatt? Var inte rädd. Herren har hört ditt rop. Och även i våran text så ser vi att Gud är trofast. Han räddar och han förser, trots det här faktiskt folkets attityd mot honom. Så är han med och hjälper dem. Det var säkert inte lätt under deras ökenvandring med alla de här motgångarna. Och så är ju livet. Motgångar kommer och motgångar går. Glaset på den här sidan av graven kommer det här glaset aldrig att bli helt fullt. Men vi har ett val att välja. Ska jag se det som halvfullt eller ska jag se det som halvtomt? Och det är min tredje lärdom från texten, att vi har Gud att tacka för det här halvfulla glaset. När jag har fått rätt perspektiv, det här att jag ingenting kan kräva av Gud, och att faktiskt allting som jag har, det har jag fått utav nåd, då kan jag börja uppskatta det som jag fått med ny tacksamhet. Tänk vad mycket jag vi ändå har. Framförallt då talar jag till oss som lever i Sverige 2021. Och jag har ju fått den här uppskattningen för vatten. Vi är ju bokstavligen badar i vatten. Rent dricksvatten kan vi bada i. Om jag är törstig så behöver jag inte sätta igång och gräva en egen brunn för hand för att försöka få se om jag kanske kan få friskt vatten. Jag behöver inte gå flera kilometer om dagen för att hämta vatten. Utan jag kan gå några steg och så gör jag så här. Och så kommer det. Jag bara forsar fram drickbart vatten ur min kran. Men alltså, hur sjukt är inte det? och vi behöver vatten. Vi behöver vatten för att dricka och klara oss. Vi behöver också vatten för att kunna laga mat. Vi behöver vatten för att kunna städa, bada, tvätta oss rena, få borsta tänderna. Vi använder vatten hela tiden. Och detta har vi ju bara några meter bort. Och det har vi att tacka Gud för. Åke läste ju ur psalm 65. Hur Gud är den som ger oss vatten. Du tar hand om jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Du vattnar dess fåror och jämnar det plöjda. Du mjukar upp det med skurar och välsignar dess gröda. Du kröner året med ditt goda. Det jag har, det har jag fått av Gud. Så tre lärdomar från den här texten. Vi kan inte kräva någonting av Gud, men vi får ropa till honom om hjälp. Och vi har Gud att tacka för det som är halvfullt i våra liv. Och jag tänker att vi ska få göra det nu. Vi tar en minut då du får själv inför Gud uttrycka det som du bär på. Du kan få dela det som är bröstet i livet inför honom som är läkaren. Men passa också på då att tacka Gud för det som är halvfullt i ditt liv just nu. Ta en stund och tänk och fundera på vad är det du också har.